säger vi välkomna till Ålands handelspodcast nummer 175. Jörgen Pettersson, vad säger du om det här? Att vi börjar närma oss 200 poddar snart.
Jag tycker att jag ser mycket fram emot det. Och det här blir bara roligare och roligare egentligen. För vi får såna otroliga gäster hit i den här.
Vi har en här idag i soffan.
En kanonis. Här ser jag mycket fram emot.
Årets unga entreprenör som prisades vid Landsbygdsgalan 2022 för att vara en kreativ lantbrukare som satsar nytt, arbetar hållbart och skapar lönsamhet på samma gång. Välkommen Mattias Sundberg.
Tack, tack.
Du är ÅTH-odlare. Du är Bålstaholmsättling. Du har tagit över Labbnäs gård, granngårds ifrån mamma och pappa. Och du jobbar nu hårt med att bredda ditt utbud. Är jag på rätt?
Jajamän.
Okej.
Okay. Och du är 23 år gammal. Det är rätt lite kan jag tycka.
Inte med tanke på när han började odla. När började du odla?
Jag tog över gården 2019, så då var jag 18 år gammal.
Okej, okay. Men du odlar ju förstås före det.
Jo, jag började egentligen sedan ung ålder och jag har alltid lite odlat på. Ja, på hobby nog ska vi säga när jag var ung då. Så började med att jag ville ha något eget att sälja på skördefesten. Jag var så avundsjuk på alla andra som sålde någonting och jag tyckte jag inte hade någonting.
Ja, ni har haft ganska stora skördefester där. Så du kände att här behövs det mera grejer.
Ja, vi har ju haft det alltid och så. Så det var väl där intresset började. Jag ville ha en egen produkt att sälja och då... Då var det ingen som sålde några grönsaker, så du började odla lite lök. Och så började jag sälja det på skördefesten egentligen.
Okay. Vad är glädjen i att se saker växa för dig?
Glädjen är väl det när du lyckas få fram en bra produkt under svåra förhållanden. När du riktigt... Man tror hela året att det inte ska bli någonting och sen på hösten så... Ja, men titta vad bra det vart det sist ändå.
Det gick ett år till.
Ja.
Vad odlar du på Labbnäs gård?
I dagsläget så odlar jag egentligen ekologisk lök och rödbetor där. Och så odlar vi lite konventionella rotfrukter hemma. Mm. Morot och palsternacka.
Morot, palsternacka.
Äter du dem också? Den frågan måste vara viktig.
Rödbetsproffs.
För som 23-åring så var jag ingen vän av palsternackor. Är du där?
De är goda som ungsgratinerade. Men, och, ja, det är väl nästan det tänkte jag i soppor. Men ungsgratinerade är min favorit. Och.
Ungsgratinerad palsternacka. Det är grymt. Men alltså man kan väl ungskratinera nästan vilken rotsak som helst kan jag tycka. Så blir det gott.
När jag var 23 så då åt jag korv, det var allt.
Ja, just det. Jag hade börjat jobba på restaurang så jag åt bara sånt.
Just det.
Det var fint från början, vet du. Jag tänkte att vi skulle prata lite kort om det där med, för du odlar både ekologiskt och konventionellt. Hur kommer det sig?
Ja, jag är ekologisk och mina föräldrar odlar ju konventionellt. Konventionellt och så hjälps vi ju åt.
Labbnäs är så att säga en ekologisk gård.
Jajamän.
Hur går det till? Alltså, det är ju ingen enkel process att bli ekologisk. Men den var färdigt ekologisk gården när du tog över, stämmer det?
Jo, gården var redan omlagd sedan 2006 tror jag.
Just
så
det.
Var den omlagd ekologisk.
Annars är det en liten apparat att ställa om.
Ja, egentligen är det inte så komplicerat. Det tar en par, tre år då så anmäler du landskapet första året bara att det övergår till eko.
Mm.
Och så lägger du om marken till ekologiskt och då får du inte köra bekämpningsmedel eller några konventionella gödselslag som handelsgödsel. Mm. Och sen är det ju som i karantän då marken i 2 år. Och sen tredje året kan du odla ekologiska grödor på den som du får certifierade.
Mm.
Men problemet är väl egentligen när vi är mitt inne i en stödperiod då. Om vi ska nörda ner oss, det är riktigt i våra roliga lantbruksregler.
Ja,
exakt.
De så, behöver vi få veta mer om.
Ja, så våra perioder är ju 5 år. Ibland förlängs de ju lite. Men så du binder det ju oftast för en 5-årig period om du ska vara ekologisk eller konventionell. Så det är där lite det är väl det stora strula egentligen då att lägga om.
Men det är ju skitsvårt, för du kan ju ibland tvingas anpassa dig till marknaden, men du har egentligen inte den möjligheten då.
Nej, och det är ett stort problem att du fastnar i ett system du inte kan gå ifrån under en 5-årsperiod. För ja, om vi ser tillbaka på hur marknaden var de senaste 5 åren, visst, det var det extrema år både med pandemin och Ukraina-kriget, men det har ju varit enormt stora svängningar i jordbruksmarknaden, speciellt för insatsvaror, men även för våra försäljningsvaror har det ju varit väldigt, väldigt stora kast.
När du, om du jämför din ekogård med dina föräldrars konventionella gård,
Jo.
Hur, vad är de största skillnaderna? Tjänar de mer pengar eller tjänar du mer pengar? Eller hur funkar sånt?
Oj. Jag tror inte det är så stor skillnad om du är konventionell eller ekologisk i pengamässigt. Utan den stora skillnaden är vad du producerar och vad du odlar och vad du lyckas hitta för nisch. Sen om den råkar vara en ekologisk eller konventionell nisch tror jag inte har så stor betydelse. Det är nog nischen i sig och produkten du producerar du ska titta på. Inte. Det är nog svårt att titta på det konventionellt jämfört med ekologiskt.
Okay. Ändå vill man ju göra den. För jag tycker att det är en intressant, vad ska vi säga, avvägning som jag har uppfattat och förstått när jag har intervjuat jordbrukare är att man kan tänka att ekologisk odling är liksom det bästa. Det är inte nödvändigtvis så. Därför att om du kan få väldigt många konventionella odlare att ta små steg mot mer hållbar odling så kanske du gör mer impact ändå än att ett fåtal bönder kanske blir ekologiska. Och vad tänker du om det här med liksom, är det bättre? Kan man säga att konventionell eller ekologisk odling är bättre för miljön, om det är det vi tänker på då?
Om vi tänker rent krasst från miljöperspektivet bara.
Ja.
Jag tror inte det är så stor skillnad mellan dem faktiskt. Inga per hektar sett per år.
Eller per odlad kilo mat som vi kan äta kanske. Eller?
Jo, det kanske kan mer omvandla till kilo mat. För om vi ser på det konventionella jordbruket, där kan vi ta skördar i princip alla år från alla fält.
Mm.
I det ekologiska så måste vi ofta ha gröngödslingsvallar och andra markförbättrande grödor för att binda näringsämnen i marken. Och det tar ju ofta, jag vill säga, jag ligger upp på en femårig växtföljd som jag odlar i lök vart femte år. Och annars får du in sjukdomar och så får du in växtföljdsproblem och det ena och det andra.
Mm.
Så då kostar det två av de åren som går till liksom att marken ligger och inte producerar någonting. Den bara kostar egentligen.
Just det. Men om man säger så här, med växtföljd kan man väl, kan man ändå liksom hantera odlingen så att man inte utarmar marken så att säga?
Absolut, men om vi ser på den konventionella sidan.
Jo.
Så där om jag har en femårig växtföljd där.
Mm.
Så då kan jag ha två år vall.
Mm.
Ett års spannmål. Rotfrukter, lök till exempel.
Jo.
Och så börjar det om. Men om vi har ekologiskt, då har vi vall som jag slår ner bara för att gödsla marken. För jag kan inga binda någon mycket näring i marken på något annat sätt.
Just det, så det blir varken djurfoder eller människofoder så att säga. Det blir gödsel.
Det blir gödsel, ja exakt. Ja. Så det är egentligen en stor skillnad. Och om man tar det i aspekt så då tror jag det är inte så stor skillnad per kilo producerat mat, konventionell och ekologiskt vid miljöpåverkan. Men den stora skillnaden är väl att ekologiska livsmedel är ju helt rena livsmedel. De är ju garanterat rena från alla slags kemikalier.
Ja.
Och ja, det är väl egentligen kemikalierna det handlar om.
Mm. Då har vi ändå ganska låga gränsvärden har jag förstått på det. Alltså när man testar den gröda som är i butik som är konventionellt odlad här i Norden. Så är det ju väldigt knappt något spår av växtskydd kvar, eller stämmer det?
Det stämmer absolut. Vi har Europas hårdaste regler på vad det får vara för restprodukter i våra livsmedel.
Mm.
Och sen har vi väldigt hårda restriktioner på vad vi får använda för bekämpningsmedel ute i fält.
Du har ju ett perspektiv där när du håller på med bägge typer av odling där som är intressant. Jag förmodar att den här diskussionen kommer att pågå i många år ännu. Vad tänker du, vet folk, liksom, känner folk till den här branschen som du jobbar i? Jag tänker att alla vill ju ha mat, men alla är inte jätteintresserade av hur den hamnar i butiken.
Men alla vet vad som borde göras, i synnerhet de som inte vet så mycket. Känner du det någon gång?
Ja, det känns tyvärr lite igen. Ja.
Ja. Det är ganska mycket folk inte har koll på.
Det är det nog, det är en väldigt komplex värld, bara om vi tar som växtskyddsmedlen, alltså det är ju... Det är knappt så jag förstår emellanåt vad jag håller på med. Det är många samtal till min odlingsrådgivare och hur vi ska göra och vilka insatser man ska köra när. Och det är otroligt komplext bara växtskyddsmedelssidan. Sen har vi gödsling och bevattning och vad vi sår för sort och när vi sår. Det är liksom det är så många steg i processen och sen hur vi lagrar in produkten för inlagring och hur vi hanterar den efter lagring när den paketeras och tvättas och skickas iväg. Det är liksom det är så många steg innan du har produkten i butik. Jag tror inga många förstår hur komplext det är riktigt. Mm.
Vi är denna vecka sponsrade av Ålandsbanken, den självklara banken för privatpersoner och företag som prioriterar hög tillgänglighet och personlig service.
Mm. Anna, visste du om att Ålandsbanken har utsetts till Finlands bästa private banking-aktör 3 år i följd?
Det har jag noterat, men då är ju frågan så här för mig lite grann. Vad är private banking, Fredrik?
Det är en tjänst för kunder som har hunnit samla ihop ett större kapital och därmed har ett större behov av mer personlig service. Till exempel att få hjälp med att förvalta de här pengarna.
Just det. Det är väl förstås en viss skillnad mellan att tjäna pengarna och förvalta dem. Man behöver inte nödvändigtvis vara bra på bägge, antar jag.
Nej, och det som jag gillar med Ålandsbankens private banking det är att man kan själv välja hur stor roll man vill spela i hur ens pengar placeras. Antingen så väljer man diskretionär förvaltning och då tar banken helt hand om placeringen åt dig. Eller så väljer man konsultativ förvaltning. Då fortsätter man fatta sina egna placeringsbeslut men man får råd av sin private banker. Eller så väljer man att vara en aktiv placerare och använder sin private banker mer som ett bollplank. Är du med på skillnaden?
Absolut, eller vi kan säga ungefär. Framförallt så tror jag ju stenhårt på att man ska dra nytta av att andra kan det här och då kan jag ägna mig åt det som jag kan. Det är väl så vi bygger tjänstesamhället, eller hur?
Absolut. Och man ska inte skoja bort de här höga vitsorden Ålandsbanken får för sin private banking. Så att om man har ett kapital att förvalta så tycker jag det är en jättebra idé att ta hjälp av riktiga proffs verkligen.
Så för att få veta mer om Ålandsbankens private banking så går man in på ålandsbanken.dax/private banking förstås. Eller så besöker man något av bankens kontor eller så ringer man 018 29 0 11 och får reda på mer av folk som kan. Vi säger varmt tack till Ålandsbanken för att de är med och sponsrar den här podden.
Var finns din odlingsrådgivare?
Han finns här på ön. Dennis Grönros har hjälpt dig mycket.
Men är det från Ålands trädgårdshall som har hjälpt dig med det då eller hur funkar sånt?
Det är Landsbygdscentrum va, som har... odlingsrådgivare.
Ja, han har varit på Sjöshållningssällskapet och ja. Men idag är han egen och börjar väl jobba under ÅTH också.
Ja, precis.
Okej, just det. Mm.
Så Ålands trädgårdshall och du, ni gör gemensam sak alltså. Ni diskuterar innan du satsar på olika grödor och så vidare.
Absolut, allting är ju planerat efter marknadsmässiga kalkyler då, vad det går att sälja och vad det går att få för pris och vilka volymer då såklart och vid vilken tidpunkt. Mm. På året för priserna varierar ju ofta så lite under årstid i alla fall. Det är ofta sämst pris direkt vid skörd, då finns det ett stort utbud. Alla kanske inte har lager som det ryms inne och så säljs det bort lite billigt.
Och nu är det mars, nu får man äta morötter. Nej, februari är det, förlåt, jag tar tillbaka.
Nu är vi februari och så då börjar det märkas alla partier som inte håller kvaliteten och då börjar det falla bort lite ur lagren. Och...
extremtider i odlingsvärlden där nu.
Ja, exakt. Ja. Så då går priserna upp lite.
Mm. En sån här vinter, är det bra eller dåligt för dig när det är en riktig vinter? Har det någon som helst effekt på någonting på din gård? För nu de senaste 10 åren, nu är du så ung så du tror att så att det inte kommer snö mer. Men det har varit en rätt så kallad normal vinter i år.
Jo, nej, det är jättebra. Det kallar lite hårdare vinter. Dels så, om vi ser på marken så är det bra för markprofilen. Kärlen går ner och så spräcker det sönder jorden. Mm. Så om vi har lite markpackning, om vi var där som i höstas var det väldigt blött. Så då var det ju lite tillpackat när vi körde. Vi slutade där och skördade det sista. Så om det då kommer en ordentlig frost och det går ner... kärlen 20-30 cent och då spräcker det sönder marken.
Så det är bra?
Det är väldigt bra, ja. Och sen ger det ju möjlighet då för om vi har något dikningsprojekt eller något annat.
Att köra på den och göra lite...
Exakt, ja. Köra på åkrarna utan att förstöra någonting och så.
Jag ska backa lite till 2022 här när du prisades vid Landsbygdsgalan. Där står det att du är, kallas för en kreativ jordbrukare. Men jag har förstått att du bygger dina egna maskiner. Kan du berätta lite mer om det?
Oj, ja, jag har alltid tyckt om att uppfinna saker, tänkte jag säga, och förbättra.
Mm.
Så det är väl det som jag har drivit vidare. Och det har ju varit en stark, hur ska vi säga?
Drivkraft. Du har en verkstad i alla fall, där du bygger om grejer.
Jo, verkstaden hemma så är man i dagligen, den kommer man inga ur. Alltid någon liten stund där. Nej, men det var en stor pådrivande sak för man kunde utveckla när man kunde ha gjort saker själv. För maskinerna är så dyra idag. Så det är väldigt svårt om du vill utveckla en odling. Och så säger du, ja, men jag behöver den här maskinen för att kunna utveckla det. Och så är det, och som jag som är ganska småskalig, inte har så stora, så många hektar av varje gröda, så blir det ju för dyrt att köpa en sån maskin idag.
Men det kan man bygga själv det.
Ja, exakt. Just det. Det är enda alternativet om man vill fram nästan och utveckla saker, så bra får man gå till verkstaden och börja bygga. Och...
Var har du lärt dig sånt? YouTube?
trial and error skulle jag väl säga. Det är de största lärdomarna.
Det är så, men du har utbildat dig i grunden så du är mekaniker, så du har åtminstone en övergriplig koll på det hela.
Jo, jag är utbildad verkstadsmekaniker på Ålands yrkesgymnasium. Så.
Det är ändå bra grund, kan jag tänka. Man kan svetsa.
Jo, man har grunderna inom mekaniken. Men jordbruksmaskinsidan är en helt annan värld. Också,
det kan jag tänka mig. Hur har du skaffat modet att försöka och göra misstag? De flesta så brukar nämligen nöja sig med att bara prata och inte ens försöka.
Jag har alltid tyckt om att förverkliga mina tankar, kan man väl säga. Jag hade väl så mycket mod i början, men det kommer väl sakta mak.
Har du någonsin drabbats av insikten att det är inte så farligt om det går på skit? Man gör om bara.
Jo, den drabbas man av ofta som jordbrukare.
Varje vecka.
Ja, det är nästan lite så. Det är alltid någonting som retas.
Jag tycker att det är det sköna med entreprenörer. För de går in för det här. Att vi prövar på det här nu. Och går det på skit så gör det. Men då tar vi om nya tag istället. Och det är nog skillnaden mot de som inte blir det. För då, de blir egentligen för rädda för att ens försöka. Och då har man inte riktigt kommit någonstans.
Nej, då det är ingen idé bara att leka med tankar. Man måste ju testa också.
Men du är född på Bålstaholm, kan man säga.
Ja.
Uppfödd och uppväxt och inledde din odlarkarriär med lök på Bålstaholm. Vad var det som fick dig att ändå ta det vidare, att liksom ta över granngården och bli egen?
Oj. Ja, jag var väl vid rätt plats vid rätt tidpunkt, ska jag säga. Jag som jag arrenderar labbenet av, så gick i pension då när jag gick ut i yrkesgymnasium. Och så fick jag frågan.
Det låter som att du kanske aldrig riktigt har tänkt dig något annat än att bli jordbrukare.
Nej, det är nog det enda jag haft i huvudet sedan jag var riktigt liten och är jordbrukare.
Vad är det som du tycker är det bästa med att ha det jobb som du har?
Det är nog friheten. Att man får välja vad man själv gör under dagarna. I största mån.
Just det, du har ganska mycket egen, alltså egen tid, ska man säga. Men då måste väl saker ändå göras i en viss ordning.
Jo, saker måste göras i en viss ordning, absolut. Men det är ändå den där friheten. Du får välja hur du gör de sakerna. Och så får du välja lite dina egna arbetstider för det mesta. Så. Och sen är det ju, när man ser om man lyckas få fram en bra produkt under svåra förhållanden, det är nog väldigt tillfredsställande också.
Får jag ställa en, tror jag, omöjlig fråga kanske? Men var hittar du disciplinen till det här? Det skulle nämligen vara ganska lätt att man lägger sig på soffan och kollar Netflix. Eller scrollar på telefonen. Men då blir det ju liksom inte någonting att hända.
Blir det ingen lökjord, kan man säga.
Var tror du att du får din disciplin ifrån?
Ja.
Jag sa att det var en omöjlig fråga, men den är intressant, för rätt många väljer att inte göra.
Visst är det så, det är en väldigt intressant fråga. Jag tror det mycket kommer att jag har så starkt driv att jag verkligen vill förverkliga mina tankar. Och testa och se om det funkar. Och se om det går att förbättra någonting. Jag tror det är det mest det egentligen.
Hur viktiga är pengarna i det där?
Ja, pengarna ser jag som en möjlighet att fortsätta utveckla företaget.
Och hitta på nya idéer.
Ja, exakt. Det är väl främst det egentligen. Det.
Man måste försörja sig själv också.
Jo.
Jag tänkte att jag skulle fråga hur en typisk arbetsdag ser ut för dig. Men jag tolkar det som att det finns egentligen inga typiska arbetsdagar. Men kan vi säga ett arbetsår? Hur ser det ut för dig?
På vintern så då är det ju mycket underhåll i verkstaden och
Då du svetsar.
Det är då vi svetsar och kommer på med nya idéer och funderar och har oss.
Okay.
Och sen är det ju mycket pappersarbete och planeringen för odlingssäsongen sker ju på vintern.
Mm.
Speciellt den här tiden så är det ju odlingsplanering med vad vi ska så för grödor och hur mycket och när grödorna ska säljas. Och sen med personal, när man behöver ha personal på plats och hur många och ja, hela odlingsåret planeras nu egentligen då. Och sen har jag ju ofta rotfrukter kvar i lager också som vi packar.
Och när börjar förverkligandet av planerna? När sätter du igång med din odlingssäsong?
Ja, odlingssäsongen börjar oftast någon gång i mitten på mars ungefär.
Mm.
Nej, mitten på april, ursäkta, men inte mars, det blir lite brått på. Då är det lite kallt.
Tänkte säga att det måste du snart befara.
Mitten på april.
Mitten på april, ja.
Just det, då är det tidiga grödor som ska skördas i vadå? Augusti?
Ja, i juli och augusti, ja. Så då sår vi under och sår och sätter under fiberduk då.
Och sen vet du att du har en intensiv period framför dig, kan man säga.
Jo, sen rullar det på tills allt är uppe i princip i mitten på oktober.
Hur lång är arbetsdagen då?
Ja, ungefär. Ja, det är nog svårt att komma under 12 timmar arbetsdagar.
Mm.
Det är det nog på sommarhalvåret.
Mm. Du kör inte potatis alls alltså?
Jag kör ingen potatis, nej.
Jaha, okej. Okay. Hur du landar i det? Nästan alla kör potatis.
Ja, vi har nog lite för tunga marker för det. Okay. Det kräver väldigt sandiga marker som går bra att sålla ur.
Ah, så det har att göra med förutsättningarna?
Jo, så jag har inte riktigt de förutsättningarna. Jag har inte de fina potatismarkerna. Varken i Labnäs eller Bollstaholm eller någon annanstans runt omkring oss.
Det där har jag aldrig tänkt på, men det finns kanske inte så mycket potatisodlingar i Geta.
Nej, det gör nog inga det. Det är nog för vi gör väldigt...
Lerjord eller vad har ni?
I lera och så är det mycket mo i dem också. Så den blir väldigt kompakt marken. Och den är lite... Den blir det som du ska vara klister i den nästan när det alltid är mo och lite lera med. Så den är lite svår att sålla ur om du har potatis på det. Om det blir en blöt höst.
Jaha.
Där ska det vara palsternacka.
Visste du det att man inte riktigt odlar potatis i Geta?
Inte riktigt att man inte odlar kanske i Geta, men jag visste ju nog att man odlar till exempel av en anledning, till exempel sparris i Gottby.
Just det.
För där är det sandigt, det har väl varit någon havsbotten kanske, kan man tänka sig.
Men det var själva skälet till att potatisodlingen blev stor på Åland i
att
tiderna.
Vi har mycket sand.
Ja, när danskarna upptäckte att på den tiden som
satt i fart. I Geta brukar man ju odla äpplen, eller hur?
Ja, det är mycket äpplen i Geta och det går bra att klämma ner mellan våra stenar och bergsskärvor.
Jag tänkte på, vi pratade lite grann om den här friheten man har som jordbrukare. Är det någonting speciellt som är bra med att vara jordbrukare just på Åland? Vad ska du säga om den aspekten av jobbet?
Oj, just för, skilt för Åland.
Ja. Är det extra roligt eller extra svårt att vara odlare på Åland, skulle du säga?
Jag tror vi har ett väldigt bra nätverk. Både med försäljningsorganisation som Trädgårdshallen och sen rådgivare och odlare har vi ett väldigt bra utbyte med, så vi kan prata med varandra och få olika idéer och tips och funderingar. Det tror jag är något som saknas på många andra ställen.
Nätverket runt den, att man är ganska ensam kanske som odlare annars.
Jo, som specialodlare. Spannmålsodlare finns det ju mycket, och vallodlingar, de här stora grödorna. Men just de här specialodlingarna tror jag vi ligger i framkant där, och vi har ett väldigt starkt nätverk.
Finns det ett ganska aktivt unga odlare-gäng också som gör grejer?
Jo, det börjar ju komma mycket unga odlare faktiskt.
Jag tänkte faktiskt säga det, för det som vi har haft några här i podden över tid, och det ni har gemensamt är att ni är både nyfikna på framtiden och ni kan inte vänta att ta randen. Medan äldre jordbrukare rätt ofta ibland fastnar fast vid att det var bättre förr och nu går det bara på skit alltihopa. Ni har en skönt sätt att tänka.
Ja, man måste försöka, för annars tappar man drivkraften lite om man börjar tänka att allting var bättre förr. Men sanningen är väl att det kanske var det lite också inom vissa produktioner.
Säkert är det på det viset, men det lönar sig ju inte så hemskt mycket att fastna fast vid det.
Det vi ändå vet är att alla människor kommer alltid att behöva äta.
så är det. Absolut. Så
din produkt kommer ju att på något sätt i alla fall behövas.
Jo, det stora problemet är ju egentligen att här i Norden har vi så hårda krav på oss.
Mm.
Och speciellt Finland, Sverige, Norge. Så vi har ju väldigt höga produktionskostnader för den varorna vi producerar. Och sen får vi inga ut det priser riktigt i handeln. För där ligger importen emot.
Just det.
Och så ska vi kunna hålla samma pris som importen.
Trots att de har enklare regler.
Trots att de har mycket enklare regler och rent krasst bättre längre växtsäsong också. Men här har vi så hårda krav på oss själva inom landet att vi ska producera bra mat.
Mm.
Men sen så ska vi kunna konkurrera med importen. Och det är där det egentligen kraschar.
Det är ganska viktigt att vi äter det som odlas i vår närhet. Vart, det som du producerar, vart tar det vägen? Det går till ÅTH, men är det, sen äter vi ålänningar upp dina palsternackor eller åker de iväg till Finland, vet du?
Morötterna så är enbart på åländska marknaden. Så okay. de äter enbart ålänningar upp.
Ja.
Jaha, så Labbnäs morötter, det är det man ska hålla utkik efter?
Jajamän, alla morötter som är ÅTHs påse är från Labbnäs.
Allihop?
Ja.
All right, kör på då.
Då vet vi det. Och palsternackan?
Den finns också på lokala butikerna, men den går främst till fastlandet.
Okej, okay, för att de gillar palsternacka mer eller för att du gör så mycket palsternacka?
Det är nog för det är så mycket palsternacka, ja.
Okej. Okay. Gillar du palsternacka?
Palsternackorna kanske inte är min allra bästa favorit, men som ungskratinerande så är de helt okej.
Okay. Okej.
Okay. Morötterna står det högst.
Okej, okay, morötter äter du på alla vis?
Absolut.
Ingenting slår en bra morot. Anna, nu ska jag vilja veta, det där med palsternacka, vad gör man med det egentligen? Det är
puré.
Med din bakgrund i...
Puré är väldigt gott. Man kan blanda lite palsternacka när man gör potatismos, får den lite bättre, roligare karaktär kanske.
Ja.
Mycket härligt. Ugnsbakad är fint. Saltbakad, alltså när man låter dem vara på saltbädd och sådär. Jag vet inte, man kan väl göra soppor. Puréade soppor är gott. Med lite sån här kojitopping, kanske frön eller bacon eller någonting som gör att man har någonting att tugga på.
Det kan vara grönsaksvärldens coolaste namn.
Palsternacka.
Ja. Tänk själv om du ska komma på det.
Jag tycker egentligen, vad är det kolrot heter? Rutabaga på engelska,
ja,
tror jag.
Men det här är svenskan som vi pratar rätt mycket.
Det är det roligaste grönsaksnamnet jag vet.
Men palsternacka. Jo. Tänk själv och kom på det ordet.
Det är nog lite speciellt då.
Lite. Vad ska vi döpa det här till då när man ser den första gången?
Morot då, om du tänker efter.
Ja, men det är ju... Det
en
är
rot
ju
som
det
växer
det.
I moder. Ja. Mm,
vet du vad kolrot är på engelska?
Va? Var det inte det som var rutabaga då?
Nej, swede.
Ja, just det. Så är det.
Ja. Det
vad
tycker
är
jag är ganska roligt.
Ja, jag tar fel.
Vet jag, det är väl Ulan Bator för någon. Det, ska
det är förmodligen så.
Du hittar på det.
Men ÅTH, om vi ska backa lite till dem, Ålands trädgårdshall, de tar ju emot allt som du odlar kan man säga. De är ju en viktig aktör alltså för odlare på Åland.
De är en väldigt stor viktig aktör då.
Och jäkligt skickliga. De har arbetat upp en stor skicklighet över åren i att känna sin marknad, ha kontakter till butikerna med odlare.
Mm. Absolut, de är väldigt skickliga.
Men du pratar om det här med att du planerar helt enkelt din gröda tillsammans med ÅTH då för att marknaden ska finnas där när din odling är redo att skörda. Men lantbruket är ju ganska långsamt i svängarna ändå kan man säga. Om du skulle så här komma på att nej men jag vill odla kikärtor eller plommon, hur lång tid tar det innan du är i full gång med plommonen så att säga?
Ja... Jag tror, alltså att så kikärtor, det är nog inga problem. Det är bara att kasta dem i såmaskin och så.
Ja.
Men att få det till bli någonting, det kanske är lite större problem.
Och sen ska du dessutom ha någon som är intresserad av att köpa dem när de är färdiga.
Ja, också det.
Och betala för dem, förstås.
Exakt. Så det, men jag tror att de stora problemen är nog där, om du ska ändra gröda så är det väldigt kostsamt. För du måste bygga upp en ny kunskapsbank. Hur du odlar den grödan, vart den går att sälja, till vilket pris, vad du kan producera den för. Och ofta är det ju så att om du har en maskinlinje, säg för lök, den går ju inte att använda till kikärtor.
Eller plommon.
Eller plommon, nej.
Men när du då utvecklas, hur långt, alltså, om du kommer på nu, ska du införa nya grödor som du redan vet? Alltså, eller är det, kör du på nu med det du har, så att säga?
Just nu så är det väl inte så mycket nytt på gång, men säkert kommer det någonting i framtiden.
Ja.
Vad drömmer du om att någon gång vilja försöka odla?
Oj. Jag inte har något särskilt egentligen. Det som passar in för mig och det som funkar. Det som jag har förutsättningar för.
Har du testat någonting som du tänkte efteråt att aldrig mer? No way, nu får det vara. Största dikeskörningen.
Oj, det har varit många. På olika sätt. Nej, men jag vet inte. Jag har egentligen inte slutat med någonting som jag har börjat med.
Det har varit väl planerat då, helt enkelt.
Men det har varit nära att sluta för man har inte fått det att fungera. Men sen så gav man sig fan på till nästa år så justerar man om och tänkt om. Och sen började det funka bättre.
Mm. Tydligare än så där kan man inte beskriva affärsverksamhet.
Nej.
Exakt så där fungerar det.
Ja, det är så, absolut.
Du försöker, du misslyckas, du tänker nej, aldrig mer. Och så tänker du, men om jag skulle försöka så här istället då?
Mm. Jo.
Briljant, är du bara 23?
Jag tror det själv, vad jag vet inte.
Man brukar prata om en gammal själ. Jag tänkte på, du har sett jordbruket på nära håll hela livet. Du har säkert sett också då teknologi, kanske också digitalisering. Och vad som händer med jordbruket tack vare att det införs på något vis. Hur ser du på det här? Är det lättare för en ung odlare förstås kanske att ta till sig nätbaserade verktyg och så liknande?
Jo, alltså, jordbruk har ju digitaliserats enormt mycket.
Ja.
Som alla andra branscher också. Som alla våra anteckningar och allting. All planering, precis allting finns ju i molnet idag i princip som för alla andra branscher. Men sen vet jag inte, jag tror det faktiskt har lite stagnerat den tekniska utvecklingen på fält, om jag får vara riktigt krasst. För alla nya maskiner med alla GPS-styrningar på traktorn styr sig själv efter förvalda kurvor och linjer och sånt, så har dragit iväg så mycket i pris och lönsamheten finns inga där man kan investera i dem. Nu börjar det komma lite förmånligare sådana apparater också, utrustningar, men jag tror nog det, alla tillverkare, jordbrukstillverkare eller maskintillverkare av jordbruksmaskiner, så bygger mer och mer avancerade maskiner
som ingen kan köpa.
Som ingen kan köpa, för ingen har råd med det. Jag tror det börjar synas att många börjar gå tillbaka och bygga lite enklare maskiner. För lönsamheten finns tyvärr inte då att du tjänar in de där maskinerna riktigt alla gånger.
Vilken cool spaning. Att man har tillverka saker som att börja hamna på den nivån att ingen kan köpa dem.
Ja, de börjar vara så komplexa. De far iväg så långt i pris att de blir för dyra för
att... Sen är det väl inte heller så att man kanske vill vara där ute på fältet när man är jordbrukare. Man kanske inte egentligen strävar efter att det ska vara en självkörande traktor eller en robot som gör allt. Man tycker om att vara där också, tänker jag kanske. Eller?
Jo, visst är det så. Jag tror du aldrig kommer ifrån att du måste faktiskt vara på fält. Även fast traktorn kör sig själv så måste du sitta övervakad. Du kommer aldrig ifrån det, jag är rädd för.
En självkörande traktor med chaufför.
Ja, men de börjar vara så i de traktorerna att det är på det sättet.
Okay. När du sitter i din traktorhytt, vad brukar du lyssna på då?
Ålands Handel.
Han visste det här
är faktiskt en kille som är med.
Klok pojke.
Eller vad kan man säga när man sitter i soffan här?
Precis. Bra sagt ändå, tycker jag. Där får du extra poäng.
Ramla in en hel jackpot där, hör du.
Men om vi tänker på det här då med teknologin och digitaliseringen och så, det har du ändå ärvt. Du har ju ärvt av dina föräldrar kanske annat. Traditioner och kunskaper. Hur balanserar man upp det här med liksom high tech och gammal bondepraktika, så att säga? Det går mycket arv och sen så ska man ändå lära sig en massa nya saker.
Ja, det är också en otroligt komplex fråga.
Ja.
Men om vi säger från min synvinkel, så när jag var ung då och växte upp, så fick jag lära mig alla steg liksom bara av att jag var med. Man behövde inte sitta vid en skolbänk och lära sig hur man odlar, hur man skötte djuren, utan liksom man var med bara sen riktigt, så länge jag kommer ihåg, sen barnsben var man med och åkte i traktorn och med ute i laggården och liksom man fick se hur allting hände. Och sen vart efter man växte upp så fick man ju mer liksom också förståelse av den bakomliggande kunskapen av tidigare generationer. liksom varför man gör olika saker på vissa sätt och så vidare. Och
det gäller, ja, förlåt.
Nej, säg bara.
Det gäller att använda de tekniska framstegen på rätt sätt då, i lagom, på lagom nivå kanske.
Jo, lite så. Och sen är det väl mer av vart efter mer insats man blir, så kanske man inser att aha, den här grejen skulle man kanske kunna göra på det här sättet istället. Varför har vi alltid gjort det så här?
Mm.
Så det är väl
ett friskt ifrågasättande.
Jo, exakt. Man kommer till en gräns där man börjar ifrågasätta lite.
Mm.
Och det är väl då man börjar utveckla på riktigt. I alla fall för min del tyckte jag det varit så.
Har du hjälp av modern teknologi, om man så säger, i det tankesättet? Jag tänker, finns det en konflikt mellan hur jordbruk alltid har skötts då, enligt bondepraktikan som Anna nämner, och modern syn på produktion?
Jo, visst, det finns stor konflikter där också, men jag tror grunden är ganska samma. Du ska ha välfungerande dränering och bevattning, och marken ska vara i skick, och du ska sova i rätt tidpunkt. Och det är liksom det största skillnaden vi gör idag, så är vi fortfarande att vi försöker tajma allting så exakt vi kan.
Mm.
Och försöker skapa de bästa förutsättningarna för en växt att växa. Så liksom basen är den samma, målet dit man vill. Men kunskapen och hur vi får den kunskapen har ju ändrats. Liksom, allt är mycket mer high-tech med digitalisering. Vi kan ju gå in på nät och titta till exempel, så ser vi hur grödan tar upp kväve på olika delar av fälten olika mycket.
Wow.
Och det är bara från satellitdata som det kommer.
Otroligt.
Jo, så det är sådana grejer börjar verkligen göra stor skillnad. Kanske inte här för oss, men på de som odlar stora arealer, så kan ju i fastlandet och Sverige kan ju specialisera sin gödsling just efter hur grödan tar upp kväve under säsong. Till exempel.
Man kan också, tror jag, med väder förutspå till exempel vilka skadedjur som kanske kommer om en vecka eller liknande. Alltså.
Jo, absolut. Som till exempel så har vi ju, om vi säger, för lökbladmögle.
Mm.
Som är en väldigt stor sjukdom som kommer på löken i jul.
Har du hört talas om lökbladmögel förut, Jörgen?
Jo, absolut.
En väldigt användbar term i de dagliga samtalen.
Ja. Nu ska vi lära oss mer. När kommer den?
Den kommer ungefär efter midsommar fram till skörd på löken kan den komma.
Just det.
Och där har vi till exempel väderstationer över hela Åland som mäter och skickar rapporter när det är hög risk för infektion. Mm. Sådana grejer fanns ju inte förr. Så det är liksom, allting blir mer uppstyrt och vi får mer och mer precision i jordbruket. Allt blir mer exakt med dagens teknik. Förr så gjorde man, vi gör så här över hela gården, men nu kan man liksom mer detaljstyra det. Ja. Över alla fält och till och med delar av fält.
Vilka är dina värsta fiender? Lökbladmöglet och
lökbladmöglet och torkan kanske.
Ja, precis. Det finns inga specifika palsternackskadedjur.
Jo, det finns det också. Där
har vi, såklart.
Där har vi morotsfluga, är väl det stora där på rotfrukterna.
Mm, just det.
Så.
Mm. Jag tänkte att jordbrukare, eftersom saker är dyra och det är mycket att göra, så brukar man samarbeta. Har du något samarbete med andra, eller är det med granngården, mor och far?
Ja, största samarbete med mor och far, så är det. Vi har ju alla maskiner tillsammans i princip.
Just det.
Och får ner kostnaden på det sättet då.
Men annars ser man ju mer och mer bland yngre jordbrukare att man delar på saker eller delar på arbetsbörda och så här, eller hur?
Absolut, jag har med en par andra yngre odlare som jag har maskiner i bolag med också, för där sänker vi kostnaderna tillsammans när vi bygger någonting. Och sen är det där till bolla idéer, hur man ska, till exempel hur vi håller på att bygga om en såmaskin, hur vi ska bygga den såmaskinen. Och liksom, det är lätt att man fastnar inne i sin egen liten ruta, men när du får bolla idéer med någon som har samma insyn, så blir det.
Det blir inte bara smartare, det blir roligare också.
Ja, det är också. Det är stor skillnad, ja. Absolut.
Jag tänkte på globala trender. Jag menar, mat är ju någonting som vi idag får veta väldigt mycket om via alla slags kanaler som kommer. Vad ska vi äta? Hur ska vi äta det? Ska vi ugnsbaka palsternackan eller ska vi, inte vet jag, göra palsternacksflakes? Hur påverkar globala trender din verksamhet alltså?
Ja, om vi ser mattrender så där ser vi ju, om vi ser hemma på mina föräldrars gård så där ser vi ju att nötkött. Så det är, nu när räntorna stiger och folk får, inflationen stiger och folk får lite kärvare så blir det ju, nötköttsmarknaden börjar svikta för det är ju den bland de dyraste jordbruksprodukterna som finns i butik då.
Mm.
Liksom sett till
kanske
kilo.
Vi blir lite bättre på att använda oss och bokon och levern som
ja.
Vi har varit lite dåliga på ett tag.
Ja, exakt. Mm. Så.
Ja.
Så men om vi ser där så det är ju ett hårt tryck att nötkött ska minskas och då ser vi ju att det ökar ju på trädgårdshallens produkter till exempel då. De här mera grönsakssidan.
Mm. Mer morot och mindre kött.
Jo, men det där med, om man ser det miljömässigt då, så borde det vara tvärtom. För det är också någonting som inga gemene man tror jag har så stor insyn i. Men om vi ser på våra kor, så de går och betar, håller betarna öppna.
Mm.
Gräset växer där, vi plöjer aldrig upp det. Den ligger helt orörd marken. Det enda det gräset gör är att den binder så mycket kol det bara kan i marken.
Mm.
Och så lagras det där, för den marken blir alltid orörd, all betesmark. Om vi ser, och sen har vi förstås gräset vi odlar åt korna också.
Mm.
Det finns ju ingen gröda som har så stor markförbättring som en gräsvall på en åker. Du får ju en så fin struktur och sen så lagrar den in kol i marken också. Och du får liksom en bra växtföljd om du har vallen med i odlingen.
Och inte minst så kommer det ut gödsel ur andra änden på korna.
Det också. Och det går tillbaka till åkrarna också. Mm. Då får du upp den biologiska mångfalden också på åkrarna. Mm. För där har du jättemycket, i gödseln har du jättemycket mikrober. Och det ena och det andra. Så du inte får tag på någon annanstans än från gödsel. Du kan nästan göra en steril mark odlingsbar med hjälp av gödsel.
Mm.
Från kreatur. Och sen om vi ser på mina grödor som jag odlar som är enbart specialgrödor, så först måste vi köra en väldigt hård bearbetning på våren. Så där så fräser vi hela matjordslagret för vi måste ha en väldigt fin struktur. Och sen så sår vi det och så ligger vi vattnar hela sommaren. Och sen till hösten, om det går att bli en blöt höst, så då är det bara, då sjunker det rakt igenom det nästan. För marken, det är ingen struktur i det liksom, förutom det grödans rötter håller, vilket är oftast väldigt lite rötter i specialodlingen.
Okej, så då är det näringsläckage som sen går ut i diken och liknande.
Ja, det är större risk för det där. Men det är inget problem här. Det är det absolut inte. Men det är absolut större risk.
Mm.
Och sen, den största risken är att du packar sönder marken på en blöt höst om du kör upp, säg, lök, potatis, rotfrukter. Vad som när du är ute. När du måste köra upp det sent.
Mm.
Det är blöta förhållanden. Då klämmer du till marken. Och ändå.
Ja, jag förstår.
Så det är väldigt komplext. Och många förstår inte hur det där. Hur det hjälps åt för att förbättra varandra. Och sen så kommer du. Om du har vall med växtföljden och kommer med det igen. Då går rötterna ner och så mjukar det upp allt det där igen. Och så har du en fin struktur och en bra odlingsjord igen. Men
någon måste äta upp vallen man odlar helt enkelt. Det finns en plats för korna i jordbruket.
Exakt, annars blir den liksom, den blir oanvändbar, den där massa som kommer från vallen.
Mm.
Och de markförbättrande grödorna som enbart duger till djuren.
Mm.
Som vi måste ha där, för annars får vi strukturproblem som leder till sämre skördar.
Mm.
Mer näringsläckage. Det blir bara en lång lista med problem till sist.
En sån här vinter som vi har nu, den är ju ändå ganska normal. I varje fall om man är lika gammal som jag. Vad betyder den för jordbruket?
Källgraderna är nog positivt. Då går kärlan ner i marken och så spräcker det sönder jorden. Och då får vi också bort lite av de här markpackningarna om man har sådana problem.
Så ju kallare desto bättre.
Till en viss gräns, sen blir det jobbigt på andra håll med lager och det ena och det andra förstås.
Det är klart. Det där är en påminnelse om att det finns en mening med det mesta.
Absolut.
Jag tänkte på vilka förändringar ska du... Det är mycket som vi inser här idag sannoliken att vi inte riktigt begriper om hur min köttbit hamnar på tallriken. Vilka förändringar ser du som du skulle vilja kanske inom jordbrukssektorn? Kan man göra någonting politiskt eller med lagstiftning? Vad skulle göra att det skulle bli lite lättare att vara jordbrukare här på våra breddgrader? Inte vill vi ju egentligen heller släppa på våra gränsvärden och liksom odla sämre gröda, eller hur ska vi säga?
Nej, det ska vi absolut inte göra, för det är vi världsklass på. Dit kommer alla andra också komma, tror jag, inom en framtid. För det kommer att bli så stora problem runt omkring i världen.
Mm.
Just med det vi redan är duktiga på här. Det jag tror problemet är att vi måste få mer betalt för det, helt enkelt. Det mervärde vi producerar för, så måste vi få mer betalt. Och sen byråkratin är överväldigande.
Mm.
Den skulle behöva minskas på.
Mm. Det är det vi ska använda AI till i jordbruket, vet du. Hantera byråkratin.
Ja, men den gör det redan.
Ja.
Vi är övervakade av satellit från EU som är AI-styrd.
Ser du? Då så. Även du.
Även
storebror
jag.
Ser dig, kan vi säga.
Använder du ChatGPT? Har du testat det? Sådana Ask AI när du frågar som... Ja.
Jag har testat, men jag har fått så goda råd inom odlingen ännu.
Men du har provat.
Jag har testat på skoj, men...
De är inte så bra på odling och de är inte heller så bra på finska, kan man säga. Och jag försökte ju skriva rap också, det gick inte så bra.
Nej, just det, det stämmer. Nej. Det har jag glömt på.
Så det finns vissa, det liksom finns ännu...
De svarta har... zoner.
Vad, hur, din egen syn, du har hållit på nu sedan 2019, så har du det ändå några år som du har i bagaget som egen... odlare.
Fem odlingssäsonger.
Ja. Hur har din syn på ditt jobb ändrat under de 5 åren när du har varit din egen?
Oj.
Varje år något nytt, men...
Varje år någonting nytt, ja. Jag har ju expanderat från 2019 när jag började, så då odlade jag en halv hektar med specialgrödor.
Mm.
Senaste år var väl uppe i 8-9.
Mm.
Så jag utökar varje år och inget år har ju varit andra lik på något sätt.
Mm.
Så min syn är väl mer att som jordbrukare idag så måste du måste vara duktig på att planera och du måste nästan tycka om pappersarbete för du ska ha koll på.
Just det.
Mm. Vad tycker du, vi har pratat en del om vad folk inte vet och känner till om jordbruket och matproduktionen. Vad tycker du är den största missuppfattningen som finns i samhället om din bransch idag?
Oj.
Det är så många.
Ja, det är många, absolut. Men den största, det vet jag inte, det går ett finger på riktigt. Men det kanske är att vi inte vill miljön gott. Men det är ju det vi lever på. Vi vill ju våra marker det bästa.
Ja.
Om vi inte får våra marker till att leverera, då finns vi inte så mycket längre.
Nej.
Så det är det. Liksom, jordbrukarna gör allting för att liksom hålla markerna i skick. Och se till att de levererar mer varje år utan någon miljöbelastning. För det kostar ju oss också. Vi vill ju inte lägga ut en massa extra gödsel.
Nej.
Som bara försvinner, för just sen senaste åren så har ju varit enormt dyr.
Samma är det med växtskydd, va? Man minimerar ju användningen sannoliken för att det är dyrt.
Absolut. Mm. Vi vill minimera våra insatsvaror så mycket som möjligt och fortfarande få skördar. Och det sättet vi gör det på så är ju att förbättra våra marker så mycket vi kan.
Mm.
Och det tror jag är ett stort missförstånd över hela världen faktiskt. Det är absolut inte bara här i Norden eller Åland, Finland, utan det är helt globalt sett. Man följer med många jordbrukare via sociala medier från USA och andra delar av Europa och över hela världen, så ser de samma problem, att alla tror bönderna vill förstöra miljön, men det enda vi vill göra är att förbättra den. För det är det vi lever på.
Mm.
Det där är lite samma sak som med jägare, det som anklagas för att bara vilja skjuta djurarna.
Ja.
Men det är ju de största djurvännerna som finns det egentligen. För skulle de upphöra med sitt så skulle det ju inte finnas någonting att jaga.
Nej, då skulle rovdjuren ta över helt och hållet.
Och som rederier som anklagas för att smutsa ner i skärgården. det gör man ju, man är ju själva verket, så gör man allt för att värna den.
Mm.
För det är där man verkar. Mm. Så det är med jordbruk också. De är de största naturvännerna eftersom det är de som lever på det.
Visst är det så.
Logiskt.
Hur ser du på framtiden, ska vi säga, för jordbruket? Kanske vi skulle kunna säga framtiden för ditt jordbruk. Var står Mattias och Labbnäs gård om, säg, 5 år? Mer grödor kanske?
Ja, jag vet inte. På ganska samma ställe. Förbättra det jag håller på med, tror jag.
Mm.
Inte växa så mycket mer kanske.
Mm. Det är lagom.
Jag tror det börjar vara ganska lagom, ja.
Just det. Om du skulle träffa på en ung människa idag som säger så här, jag tänker bli jordbrukare, vad skulle du ge den personen för råd?
Oj.
Det är inte så lätt.
Det är inte så lätt, nej. Men testa sig fram småskaligt först innan man gör någonting storskaligt, och håll skuldsättningen låg.
Mycket bra råd, ska jag säga.
Finns det yngre jordbrukare än du?
Ja.
Ja.
Det kommer någon kanske.
Det är någon på gång om inte annat.
Är det det?
Jag tror det. Ja.
Härligt. Härligt. Mm.
Så du kan bli lite ålderman du också sen till
slut. Ja, jag får börja känna mig gammal jag också snart.
Om du jobbar på med det så blir det så ofrånkomligen.
Ja.
Snart är det landsbygdsgala, vet du det, Jörgen?
Härligt.
Är det i mars?
Första helgen i mars, tror jag.
Första helgen i mars. Mm. Har du smokingen på kemtvätt?
Den måste väl dit snart, ja.
Ja, det börjar bli dags. Jörgen, har du några mer frågor på hjärtat? Annars tänkte jag börja så här linda av lite här.
Ja, massor, men en som jag tycker faktiskt är ganska viktig. Det här med att driva företag. Känner du dig, tycker du att det är mer inspirerande än läskigt? Eller hur ska man uttrycka det?
Absolut. Jag har alltid tyckt om företagarsidan. Absolut. Det var en stor drivkraft att utveckla företaget.
Och att sälja, är du en duktig säljare?
Det gör ju ÅTH.
Ja, nej, det är väl inte min starka sida kanske alla gånger. Men det är trädgårdshallens sida, ja, exakt.
Mm. Exakt. Det gäller att använda de som kan sina grejer till att göra det de kan, så att man kan göra det andra själv som man gillar. Tycker man inte om att sälja så använder man ÅTH, eller hur?
Visst är det så?
Perfekt.
Tycker du det har varit mycket roligt att lyssna på det?
Jo, men varje gång man pratar med en jordbrukare så lär man sig någonting nytt, tycker jag. Det är bara helt enkelt att inse det. Vi ska då helt enkelt gå över till att avsluta den här podden, och det gör vi varje vecka med att hylla någon eller något som förtjänar det lite extra. Och vi har en gäst i soffan och gästerna får börja, så du får dra igång här med din hyllning, Mattias.
Ja, jag vill ge ett stort tack till all min personal som har varit med mig alla år.
Har du samma gäng? Eller är det olika?
Jag har samma gäng nästan alla år.
Mm.
Så jag får ett mycket stort tack till dem för all hjälp och alla uppoffringar.
Mm.
Ingen klarar sig helt ensam.
Nej, absolut inte.
Mm. Jörgen? Vem tänker du hylla den här veckan?
Nej, men jag tänkte faktiskt överraska mig själv lite och hylla Melodifestivalen.
Ja, det var ändå. Den kom lite från vänster.
Jag har nog sett det väldigt lite, det får jag säga. Jag är ingen stor vän av det, men jag börjar fatta vad de håller på med. Det har tagit ganska länge, det får jag säga.
Mm-hmm.
Men,
vad
men
är det de du har fattat i år?
Ja, men just nu, de är den nödvändiga påminnelsen att vi aldrig ska bli blasé och ledsna på att vara nyfikna. Ungefär som Mattias håller på att prata om idag. Att man måste alltid tvinga sig att se framåt och man måste vara nyfiken. Och Mello, ni vet själva, vann rätt låt och folk älskar att hata det. Och så kommer Kärja, så kommer Lordi och så kommer Windows 95 Man. Och så kommer Björn Gustafsson i Sverige och så är det kaos överallt och så hittar de på fantastiska mellanakter och mitt i allt står Hollywoodfrun Gunilla Persson där och man fattar ingenting. De gör det ju för att de faktiskt har insett vikten av att man aldrig får sätta sig till ro.
Leka lite.
Och blir man lite arg, det är ju det bästa som finns det. Och varje gång nu när jag börjar se de som blir upprättade på att det är fel låt som vinner. Så det är ju egentligen exakt det handlar om.
Det är för att vi ska ha någonting att göra i mars.
Man ska vara på tårna.
Vi ska ha någonting att göra,
ja,
i mars.
Jag är imponerad över hur de gör det där.
Lite
de är så kreativa och så duktiga.
Ja, det där var en hyllning från vänster, det får man säga. Men vad roligt att höra att du liksom har med en sjöfart
ihop. Jag kommer till bli en Mello-fan, jag tror det.
Ja, du är det. Verkar redan vara. Jag tänkte att jag skulle vara så storvulen så att jag hyllar EU, därför att vi har minskat våra koldioxidutsläpp helt enkelt med 8% under 2023 jämfört med 2022. Och den största delen kommer ifrån att vi helt enkelt använder renare el. Tycker jag är bra jobbat av oss.
Snyggt.
Ja.
Bra jobbat.
En ganska stor hyllning får man säga. Grattis EU.
Använder du mer el i din vardag idag än förbränningsmotorer om du går tillbaka jämför med tidigare då?
Jo, vi har börjat bevattningssystemet drivs enbart av elpumpar i princip. Förr körde vi dieselpumpar.
Snyggt.
Bra. Bra jobbat. Då är vi ganska färdiga för den här veckan. Men först så ska jag påminna om att vi tycker att det är så hemskt roligt att bli betygsatt. Gör vi verkligen det, Jörgen?
Om ni sätter ett bra betyg så får ni gärna gå in.
Man får sätta dåliga betyg, då vet vi att vi måste skärpa till oss lite. Men man kan alltså följa oss på Spotify. Det är Fredrik som har sagt att vi ska säga att vi vill ha betyg.
Ja, vi vill ha det.
Vi vill ha betyg. Jo, det är alltid bra att få veta hur man liksom står i läge. Så det vill vi ha. Vi vill att man följer oss på Spotify. Vi vill att man faktiskt ger betygen. Vi tackar och tar emot dem, oberoende hur de låter. Det här avsnittet ska nämnas också, sponsrat av Ålandsbanken. Är man intresserad av Ålandsbankens prisbelönta private banking-tjänster så går man helt enkelt in på www.ålandsbanken.ax/private banking. Vi tackar dem för att de är med och hjälper oss att få göra podd varje vecka. Och till alla andra, vi säger tack till Mattias för att du kom hit.
Tack och lycka till och kämpa på. Och glöm inte bort att vara nyfiken.
Fantastiskt att få lära sig och se lite kloka perspektiv på jordbruket.
Tack för möjligheten att få komma hit.
Och Jörgen, vad säger du?
Jag säger tack och förlåt.
Tack och förlåt.